Så syftet för det här studiet som handlar om millenniet eller de tusen åren är, som ni ser, de tusen åren börjar med Jesus återkomst. De är en juridisk förberedelseperiod inför både utrotande av de ogudaktiga och de ödmjuka sävarna av världen. Och fokuset blir under de tusen åren avslutar Jesus den stora striden och låter sina barn regera och leva med honom för evigt. Så vi kan börja gå igenom det här studiet, men låt oss ha en bön. Kära himmelska Fader, tack för den här sabbatsdagen som du har välsignat och som du har gett till oss. Tack att vi får möjlighet att studera om just den här tiden som Bibeln berättar om, millenniet eller de tusen åren. Jag ber att du ska leda studiet och ge oss förståelse om ditt ord. Jag ber det här i Jesu namn. Amen. Sista gången så studerade vi om just döden, eller hur? Och människors tillstånd efter att de har dött. Och vi kom fram till att Bibeln beskriver döden som en sömn. Att man går tillbaka till det stoftet som man kom från. Och man kan undra då, är det någonting annat som händer sen? Och det är det vi ska kolla på idag. Vi kan börja med att gå till Johannes, kapitel 5. Johannes kapitel 5, vers 28 till 29.
Var inte förvånade över detta. Den stund kommer då alla som ligger i sina gravar. Nej, den stund kommer då alla som ligger i sina gravar ska höra hans röst och gå ut ur dem. De som har gjort det goda ska uppstå till livet och de som har gjort det onda ska uppstå till domen.
Så Bibeln säger att det kommer att finnas en stund då det kommer att finnas en uppståndelse. Vilka två klasser ser vi här i dessa verser? Det finns en klass, de som har gjort gott, och sen finns det de som har gjort ont. Så det finns två klasser här. Hur många uppståndelser finns det? Vi kan kolla på det. Eller man kan fråga också. Sker dessa uppståndelser samtidigt? Det är det vi ska kolla på nu. Om vi går till första Thessalonikerbrevet, kapitel 4. Så kan vi läsa om det. Det måste finnas två uppståndelser om det finns två olika klasser, eller hur? Då är det att försöka förstå, händer de samtidigt eller vid olika tidpunkter? Vi ska läsa den här versen i första Thessalonikerbrevet kapitel 4, vers 16 till och med 17.
Ty när Herren själv stiger ner från himlen och hans befallning ljuder genom ärkeängelns röst och Guds personer, då skall de som är döda i Kristus dö. Och därefter skall vi som ännu är kvar i livet föras bort bland molnen tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och sedan skall vi alltid vara hos honom.
Så vilka uppstår först enligt de här verserna? De som hör Jesus till, hans följare. Och vem förs upp efteråt?
De som lever kvar.
De som lever kvar.
Som lever.
Ja. det måste vara de också som följer Jesus. Så det, de som är, har gjort gott, de som har varit döda, de uppstår. När är det? När Jesus kommer tillbaka. De uppstår och börjar fara upp till himlen. Och så de som lever, som har följt Jesus, de börjar fara upp tillsammans med dem. Så vad händer då till de ogudaktiga när Jesus kommer tillbaka? Låt oss kolla på det i andra Thessalonikerbrevet kapitel 1. Andra Thessalonikerbrevet kapitel 1, vers 7-8.
Och låter det som nu plågas vila ut tillsammans med oss. Herre Jesus uppenbara som himlen, sin makts änglar och i lågande eld, för att utkräva hem för dem som inte erkänner Gud och inte lyssnar till evangeliet om vår Herre Jesus.
Så vad pratas, vilken händelse pratas det om här? Det pratas om Jesus återkomst, eller hur? Och hur kommer han tillbaka i början av vers 8? Så står det i min bibel. I flammande eld och straff för dem som inte vill veta av Gud. Och de som inte lyder vår Herre Jesus evangelium. Vi kan gå till en annan text som beskriver samma sak. I Jesaja 11. Jesaja 11. Och vers 4.
Utan med rättfärdighet ska han döma de arma. Och med rättvisa skipa lag åt de ödmjuka på jorden. Och han ska slå jorden med sin munstav. Och med sina läppars anda döda de ogodaktiga.
Så vad händer till de ogudaktiga när Jesus kommer tillbaka?
De dör.
De dör direkt. Så de som lever dör. För vi har inte läst något annat som händer om de som är döda. Så då är det nästa frågan. Om de som har följt Kristus, om de som döda har uppstått och farit till himlen, samtidigt de som lever som har följt Kristus, de har uppstått och farit till himlen, och de som lever som är ogudaktiga, de dör direkt när Jesus kommer tillbaka. Vad händer till de döda ogudaktiga? Eller finns det någon annan uppståndelse? För vi läste om i början om två uppståndelser, eller hur? Så låt oss kolla upp det i Uppenbarelseboken. Uppenbarelseboken kapitel 20. Och
jag såg tronen. Och de som satte sig på dem fick rätt att döma. De såg själarna av dem som halshuggits för Jesu vittnes död och Guds ord. Den som inte tillbett odjuret och dess bild och inte tagit emot märket på sin panna eller sin hand. De fick liv igen och var kungar med Kristus i 1000 år.
Sen början av vers 5.
De andra döda fick inte liv förrän de 1000 åren hade gått.
Det var bra så. Så vem är de andra döda? De måste vara de ogudaktiga. För det fanns bara två klasser. Och så de som hade följt Jesus, de hade uppstått och farit till himlen. Och så när efter att Jesus hade kommit tillbaka, hur många människor fanns levande på jorden? Ingen. Och Vad står det här i vers 5, början där? Men de andra döda levde inte förrän de 1000 åren hade gått. Så om de lever inte förrän, då måste det betyda att då kommer de att leva efter att de 1000 åren har gått. Så då måste det betyda att det finns en uppståndelse då. Vi ska komma mer, återkomma till det. Men låt oss först ställa frågan, vad är det som händer under de 1000 åren? Vi ska läsa ju om det. Vi kan börja från vers 1 i det här kapitlet och läsa till 3 först.
Och jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. Och han grep draken, ormen från urtiden som en djävulen och sa, och band honom för 1000 år. Och kastade ner honom i avgrunden och låste och förseglade ingången för att han inte skulle förföra folket förrän de 1000 åren hade gått. Sedan ska han släppas lös för en kort tid.
Så vad händer med Satan under de 1000 åren?
Han är bunden.
Han blir bunden. Och han kastades in i avgrunden. Och det är intressant att ordet för avgrunden är detsamma som används i Bibelns början. I första Mosebok 1, vers 2. För att beskriva hur jorden såg ut innan Gud hade skapat någonting. Det var det. Öde och tomt. Det var abyssos eller djupet. Så Satan, han kastas in i den här avgrunden av jorden. Och hur många kan han frästa?
Ingen
människa. Det finns ingen annan där utan sig själv. Och om han blir han bunden, om han kan inte göra det som han alltid har gjort, har alltid sysslat med, blir han bunden om han inte har det längre?
Han är bunden av omständighet.
Det
finns ju någonting att göra då han är ensam.
Nej, precis.
Det finns inte någon som han kan förvilla.
Nej.
Så han går här runt själv bara.
Ja.
Han är bunden till det här. Att vara själv.
Exakt. Han är bunden av en kedja av omständigheter. Så låt oss kolla på en text i Gamla Testamentet om det här. Om hur jorden såg ut. Kommer det se ut då? I Jeremia kapitel 25. Jeremia 25, vers 30 till och med 33.
Och det som blir slagna...
25, vers 30 till 33.
Och du ska profetera för dem allt detta och säga till dem. Herren ger ifrån sig ett rytande från höjden. Och från sin heliga boning låter han höra sin röst. Ja, han ger ifrån sig ett högt rytande över sin trakt och höjer skördeskri som en vintrampare över alla jordens invånare. Dånet hörs in till jordens ända. Ty Herren har sak med folket. Han går till rätta med allt kött. De ogudaktiga pris ger han åt svärdet. Så säger Herren Sebaot. Se, en olycka går fram från det ena folket till det andra. Ett stort oväder stiger upp från jordens yttersta ända. Och det som blir slagna av Herren på den tiden ska ligga strödda från jordens ena ända till den andra. Man ska icke hålla dödsklagan efter den eller samla ihop den och begrava den. utan det ska bli gödsel på marken.
Det är märkliga texter. Vad beskriver det här? Jo, låt oss kolla i vers i vers 30. Där ungefär mitt i versen så står det: han ryter högt över sitt land och höjer sköder uppet. Vad är Guds, vad är sköder uppet? Eller vad är sköder tiden för Gud? Man kan tänka också på en extra text i Matteus, som inte skrev upp här. Matteus 5, om jag hittar det. Där den liknelse som jag läste för några studier sedan om det goda sädet och det ogräset. I förklaringen av liknelsen så beskrivs skördetiden som Jesus återkomst. Men
tidens ände.
Vad sa du?
Tidens ände.
Ja. Men skördetiden, det är när Jesus kommer tillbaka
och samlar in i sina.
Och samlar in. Ja, precis.
Samlar ihop i sina.
Här kan ni skriva upp om ni vill ha det som en extra text i Matteus 13 och vers 39. Där står det: ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut. Så där kan man också ha om man vill ha extra stöd för det. Men det är när Jesus kommer tillbaka att det här beskriver att skördeuppropet sker. Så efter att Jesus kommer tillbaka, hur kommer jordens tillstånd att vara enligt de verser vi läste i Jeremia?
Öde
och tom. Precis. Och hur många människor kommer att finnas på jorden under de här 1000 åren som vi frågade för? Ingen. Låt oss bara kolla på en till text om det i Jesaja kapitel 24. Jesaja 24, vers 1-3. Jag kan läsa det. Det står: se, Herren tömmer jorden och ödelägger den. Han omvälver dess yta och skingrar dess invånare. Det går prästen som folket, husbonden som känner den, husmorden som känner innan, säljaren som köper den, låntagaren som långiver den, den skuldsatta som bor i ens mannen. Jorden blir helt utplundrad och fullständigt ödelagd. Det blir ganska tydligt att det kommer inte finnas någonting på jorden under de 1000 åren efter att Jesus har kommit tillbaka, förutom Satan, som har ingenting att göra. Så vad gör då de rättfärdiga i himlen under de 1000 åren? Låt oss gå tillbaka till Uppenbarelseboken kapitel 20 och läsa i vers 4.
Och jag tog troner, och det som satte sig på den rätt att döma. Och jag såg själarna av dem som halshuggits i Jesu vittnesbörd och Guds ord, de som inte tillbett odjuret och dess bild och inte tagit emot märket på sin panna eller sin hand. I det liv igen var kungar med Kristus i 1000 år.
Så vad gör de De är i himlen, och vad gör de där? De rättfärdiga. Mm. De fick rätt att döma. Ja, de regerar med Kristus i 1000 år. Låt oss gå till Korinther.
Man får också frågan då, om Jesus har redan dömt folket, han har redan utvalt de rättfärdiga och orättfärdiga. Vad är det för sorts dom?
Vi kan läsa en text om det som jag tror kommer göra det lite tydligare. I första Korintherbrevet, tror jag det var. Ja, första Korintherbrevet. Fyra och vers 5. Först och sen i kapitel 6, vers 2-3.
Det är därför ingen dom i förtid innan Herren kommer. Han ska låta ljus falla över det som ligger dolt i mörkret och avslöja allt som människorna har i sinnet. Och då får var en sitt beröm från.
Så från den här versen, vad kan man säga är orsaken för att vi får inte döma andra nu?
Vi är ju själv syndare nu. Och vi kan inte se, vi har ingen rätt.
Nej.
Då förstår vi från den här texten också att den här domen som pågår i himlen, det är för vår skull.
Ja, vi ska komma till det. Men det är just, lägg märke i början av vers 5, att det står, fäll därför inte någon dom i förtid. Så det betyder inte att vi ska aldrig någonsin döma. Eller hur? Det säger inte, fäll därför inte någon dom någonsin. Men det står i förtid, innan Herren kommer. Varför? Jo, för han ska lysa upp det som mörkret döljer och avslöja hjärtats tankar och avsikter. För nu, vi kan inte se bakom en människa i deras tankar och hjärtan och veta allt som står där och alla omständigheter. Därför har vi inte rätt att döma någon annan här på den här jorden innan Jesus kommer tillbaka. Men låt oss gå till kapitel 6 i första Korintherbrevet och läsa vers 2-3.
Vet ni inte att de heliga ska döma världen? Och om ni ska döma världen, duger ni då inte till att döma i små saker? Vet ni inte att vi ska döma änglar? Då bör vi väl klara av vardagliga
tvister. Det är just början av vers 2 där han säger, vet ni inte att de heliga, de ska döma världen? Och ju, vi läste ju på en barnboken att de rättfärdiga, de ska döma. Vet ni, vi kommer ha frågor i himlen, tror jag. Jag kommer ha det i alla fall. Och det finns tre frågor som Martin Luther pratade om. Eller överraskningar kan man säga. Och en är att jag själv kommer vara i himlen när jag kommer fram. En annan överraskning är att någon som jag trodde skulle vara i himlen är inte där. Och en tredje är att någon som jag inte trodde skulle vara i himlen är där. Och jag tror utifrån de här frågor och många andra Att vi kommer ha många saker som vi vill fråga Gud om. Och som vi undrar om. Och där kommer vi att kunna få svar på dessa frågor. Vi kommer kunna själva döma och se. Är Gud rättvist i det han har sagt? I det han har låtit ske? Och vi kommer kunna titta på alla dessa saker. Så att allt kan vara lyst och uppenbart för oss. Och det är det som vi kommer att utreda och göra under de 1000 åren. De rättfärdiga. Det är vad Bibeln säger. Är det svarade på frågan? Är det tillräckligt för er? Eller? Så vad händer efter de 1000 åren? Låt oss gå tillbaka till Uppenbarelseboken, kapitel 20.
Och när de 1000 år har gått ska Satan släppas lös ur sitt fängelse. Och han ska gå ut och förföra folken i jordens fyra hörn, Gog och Magog, och samla dem till striden, och deras antal är som havet sand.
Så vad händer?
De orättfärdiga växer upp.
Precis. Vi läste om det tidigare. I den tidigare versen i vers 5 början där. Att det står att de andra döda levde inte förrän de 1000 åren hade gått. Och så står det här i vers 7 och 8. Att Satan han släpps lös. Och att han ska gå ut för att bedra folken vid jordens fyra hörn. Vilka folk ska han bedra? Jo, de som har uppstått. De ugedaktiga. Man kan tänka, hur släpps Satan löst? Jo, hur blev han bunden? För det var ingen att bedra. Och nu har alla ugedaktiga uppstått. Då går han och bedrar dem. Vad har hänt med den heliga staden då? Låt oss...
Hulda.
Ja?
Så lite i vägen.
Oj. Där. Jag bara måste dricka någonting. Låt oss läsa i vers 9 och sen vers 13-15. Någon kan göra det. Ursäkta. Kapitel 20, vers 9.
Det drog ut över hela jordens vid. Korn ringade det heliga och den älskade staden. Men eld kom ner från himmelen och förtärde det.
Så vad gör de ugedaktiga?
De ska ta in staden.
De försöker ta staden. Vad hände till dem sen? Vi kan läsa vers 13 till och med 15.
Och havet gav tillbaka de döda som var i det. Och döden och dödsriket gav tillbaka de döda som var i dem. Och var och en dömdes efter sina gärningar. Och döden och dödsriket kastades i den brinnande sjön. Detta är den andra döden, den brinnande sjön. Och var och en som inte fanns uppskriven i livets bok kastades i den brinnande sjön.
Så vad händer?
Var var den ondes alla änglar som hade följt med honom då?
Vad sa du?
En tredjedel av änglarna så blev ju också ner på jorden. Var är de i det här sammanhanget?
Jo, jag tror de blir, de dör när Jesus... Mm.
Så att det är bara Satan.
Det är bara Satan. Mm. För var det inte också änglarna som han bedrog i himlen?
Ja.
Så det finns ingen annan som han kan bedra och göra sina listiga angrepp med.
Skriver inte eller på ett någonstans att de börjar bråka med varandra då när det inte finns några människor?
Jag vet inte om jag har läst
det
där.
Vi har alltid tänkt så att hela gänget är här. Och
man kan kolla upp det, men bara ifrån det vi har läst så förstår jag och tror jag att orden är öde. Och i alla fall Satan är bunden här med ingenting att göra. Men efteråt, när staden kommer ner efter de 1000 åren. Man kan också läsa där när man frågar vid den här punkten, så kan man också läsa den här texten i kapitel 21, vers 2, där det säger att den heliga staden kommer ner. Så att man förstår var kom den ifrån, för att de ogudaktiga skulle kunna försöka ta det. Men så den kommer ner och de ogudaktiga och alla ogudaktiga inklusive Satan är där och försöker ta det. Så kommer en eld ner från himlen och de dör, den andra döden. Vad händer då till jorden? Vad kommer Jesus att göra med jorden? Vi kan läsa i kapitel 21, vers 1 till och med 5.
Jag såg en ny himmel och ny jord. Till den första himlen och den första jorden var borta. Och havet fanns inte mer. Och jag såg en hel stad i den nya Jerusalem komma ner i himlen från Gud. Det är som en brud som utnyttjar till sin man. Och från tronen hörde jag en stark röst som sa det. Se, Guds fjäll står bland människorna, och han ska bo bland dem, och det ska vara hans folk, och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan, och ingen smärta ska finnas mer. Du är det som en gång var i Mokta. Och han som satt på tåren sa, se, jag gör allting nytt. Och han sa det, skriv, ty dessa ord är trovärdiga och sanna.
Tack. Vad kommer Jesus att göra med jorden, den nya jorden?
Skapa
helt nytt. Han kommer att ta bort alla tårar och all smärta och lidande. Är ni inte trött på sorg och smärtan och lidande som finns i den här världen? Längtar ni inte efter en bättre värld? En värld då sånt inte finns. Där man inte behöver gråta. Och känna dessa saker. Jag längtar efter det.
Och jag tror ganska många är så trötta att de orkar inte ens längta.
De har förlorat det där hoppet. Hoppet på någonting bättre.
Ja, det är det står och han ska torka alla tårar från deras ögon. Så det måste ju finnas tårar till det.
Jag tror att under de 1000 åren att det kommer finnas tårar då. För om vi ska titta bakom alla saker och förstå allt svar på alla våra frågor, så kommer det vara saker som kommer framkalla tårar säkert för många. Men det är bara en tid som är avsett för det, för att utreda det. Men då, efter det, så kommer Jesus att torka alla tårar. Och det inte kommer att finnas någon lidande. Det är väldigt svårt när jag tänker på det. Det är väldigt svårt att begripa det faktiskt. Att tänka att det kommer att finnas en sån värld. Och jag tror att om vi tänker och funderar över det, så kommer vi att börja märka att det växer en längtan i oss efter den här nya jorden. Och jag brukar ställa frågan då. Är det din vilja, är det eran vilja att tillbringa evigheten med Jesus? Det är min. Och vi kan avsluta den här studiet med en bön. Och också be att vi ska kunna ha en större längtan efter det här. Att det inte ska bara vara något overkligt. Men att vi ska kunna ha en längtan för det. Så att det är någonting som vi vet är sant och som kommer att komma hända någon dag snart. Men låt oss ha en bön. Kära himmelska fader, tack för din godhet och din rättvisa. Och att du är en Gud som vi kan lita på. Och att du till och med kommer att visa oss en dag alla saker som vi inte kunnat förstå just nu på den här jorden. Jag ber här att du ska hjälpa oss att vara förberedd att möta dig när du kommer. Och att vi ska kunna vara en del av dem som är i den heliga staden som kommer ner efter de 1000 åren. Som får uppleva den nya jorden där det inte finns någon tårar. Hjälp oss att kunna få en större längtan efter den nya jorden. Och att kunna förbereda så många som andra som möjligt också. Jag ber det här i Jesu namn. Amen.